Så om ni har era biblar med er så får ni slå upp till första Korintierbrevet kapitel 2. Då ska vi läsa verserna 6-16 tillsammans. Första Korintierbrevet kapitel 2, vers 6-16. Vishet förkunnar vi dock bland de vuxna. En vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi fått av Gud. Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär oss. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Amen. Så senast så inledde vi detta stycke med att titta på verserna 6-9. De fyra första. Denna andra halva av första Korintierbrevet kapitel 2. Och det vi då inledde med att vara att se Paulus behandling av Guds vishet, vad som karaktäriserar den, alltså vad som kännetecknar den. Och idag då ska vi fortsätta med del 2 som är källan till vår insikt i Guds vishet. Det vill säga vem som uppenbarar Guds vishet för oss. Och dessa två punkter, det som kännetecknar Guds vishet och källan till Guds vishet, hänger förstås ihop, så vi ska inleda med att kort gå tillbaka och se vad vi kunde konstatera förra gången. Vad det är som kännetecknar Guds vishet. Och det var fyra punkter jag tog upp då. Fyra saker som kännetecknar, som karaktäriserar Guds vishet. Nummer ett var att Guds vishet är en vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare. Det betyder alltså att den är utomjordisk, den är okänd för den, den är främmande. Den är irrelevant för den, den blir som en dårskap för den. Nummer två var att Guds vishet är Guds hemliga och fördolda vishet. Guds vishet blir alltså, förblir onåbar, omöjlig att komma fram till. För det som representerar världslig vishet, det som förtröstar på sådant som världen ger. Och för mänsklig kunskap. Den kommer endast fram i Kristus Jesus. För dem som Gud har utvalt. Och nummer tre var att Guds vishet är den vishet som Gud från evighet bestämt ska bli till härlighet för oss. Så vet vi att det enbart Gud som råder över vem som får del av Guds vishet. Det är endast Gud som bestämmer vem som har blivit förutbestämd till detta, till en härlighet. Och nummer fyra var att Guds vishet är den vishet som ingen av den här världens härskare har känt. Och det var en upprepning egentligen av det som de här tre andra punkterna handlar om. Men med det kunde vi inse att Paulus ville visa att det finns bara två grupper när det kommer till Guds vishet. Det finns bara två grupper. Det finns den gruppen som har Guds vishet och den som inte har den. Det som har världens vishet. Det finns alltså ingen neutral grupp, det finns ingen grupp i mitten som kan säga att vi har lite av Guds vishet och vi har lite av världens vishet. Och för det andra, två punkter här, för det andra var att det här betyder alltså att Gud har förutbestämt att det som representerar världslig vishet, det som omfattar den, det som förtröstar på den, används av Gud för deras otros skull, för deras upprorighets skull, används av Gud för hans syften. Så dessa fyra punkter bestyrktes då till sist av Paulus citering från Gamla testamentet, där skrifterna talar om att Guds vishet är någonting som människan inte har sett, inte har hört och som hon inte har anat, men att det är något Gud har berett åt dem som älskar honom. Och nu ska vi då fortsätta där, vi lämnar senast, titta på de fyra följande verserna med början i vers 10. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Den här versen inleds egentligen med ett ord som inte finns med i svenska folkbibeln. Det är ordet för. Och det indikerar då att Paulus binder ihop den här versen med den föregående, så att han förklarar den föregående med denna. Det vill säga att Gud har berett åt dem, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Det var alltså slutet på vers 9. Och det då vers 10 syftar på är att dem som älskar Gud, det som Gud har berett för dem som älskar honom, det har han uppenbarat för dem. För att Gud har uppenbarat det för oss, skulle vara en annan översättning av inledningen här på vers 10. Så det är alltså hans vishet som han har hållit dold för världen. Det är den som han nu då visar att han har uppenbarat för dem som älskar honom. Och denna kontrast som målas upp här då mellan dels det som älskar Gud, det heliga, och världen i sin vishet, bottnar i att Gud har uppenbarat det. Och att endast han har uppenbarat det genom sin ande. Det är alltså anden här som är den stora skiljepunkten mellan dels det som har Guds vishet och det som har världens vishet. Här i detta stycke är anden skiljelinjen mellan de två olika grupperna. Och det är då vårt fokus idag. Källan till vår insikt i Guds vishet. Vem det är som uppenbarar Guds vishet. Och det är en person. Det är den tredje personen i treenigheten. Det är den helige ande. Så orsaken till att vi, alltså det heliga, det som tror, Guds barn, Guds utvalda. Orsaken till att vi har fått del av Guds vishet och att världen inte har fått del av denna är just detta. Att anden har uppenbarat det för oss. För detta är då vår nyckel till att förstå Guds vishet. Det är denna person, denna helige ande. Vi kommer att se att principen här av att liknande känner liknande. Alltså att endast Gud kan förstå Gud. Det är inte så att en människa kan förstå Gud. Det är dolt för henne. Men den helige ande är så då länken mellan Gud och människa. Så att det människor som får del av Guds vishet får det på grund av denna helige ande. Så då vi tidigare predikningar konstaterat att innehållet i Guds vishet är Kristus Jesus, korsfästelsen. Så att en rätt förståelse av detta, denna Kristus, av detta kors, av evangeliet som det då också kallas, är beroende av att Gud uppenbarar det för oss. Att han gör det genom sin ande. För det är omöjligt för en oomvänd människa att förstå och omfatta denna Guds vishet. Som vi har konstaterat tidigare, så uppfattas den som en dårskap för världen. Att Kristus blir korsfäst, en dårskap för grekerna och en stötesten för judarna. Och som vi då konstaterat många gånger tidigare, detta är återigen ett tecken på att människan i sin ställning inte kan ta emot. Hon kan inte acceptera Gud. Hon kan inte älska Gud. Detta visar om och om igen att människan är inte kapabel att komma till Gud på egen hand. Det måste ske med ett gudomligt ingripande. Och att det är omöjligt för människan att i sin vishet känna Guds vishet ser vi också av det här, den här versens sista delen av versen, där det står: anden utforskar allt, även djupen i Gud. Det betyder förstås inte att anden utforskar för att lära sig, för att ta reda på, som om han inte redan skulle veta allting, utan det är då snarare ett uttryck för att han känner allting, han genomtränger allting, han ser allting och vet allting. Det finns ingenting som är utanför hans vetskap. Och djupen i Gud ger oss en bild av att visheten i Gud är som ett stort djup. Det är som ett bottenlöst hål som vi kan dyka längre och längre och längre ner i och aldrig komma till en botten av. Så ofattbar djup är Guds vishet. Det får mig att tänka på kanske en av de mest otillgängliga platserna här på denna jord. Den djupaste havsgraven, Mariannergraven, som är 11 kilometer djup. Den är djupare än det högsta berget är högt. Så djup är den. Den är så otillkomlig att man måste använda speciella vattenfarkoster för att ta sig ner dit. De måste vara specialbyggda för att kunna nå ner till detta ofattbara djup, 11 kilometer under vattnets yta. Trycket där nere på botten är så oerhört stort att ingen människa skulle klara av ett sådant tryck. Och inte heller dessa farkoster klarar av det länge, utan det få som har varit där nere någon gång har spenderat endast en kort stund där, för att trycket är så stort så det fullkomligen krossar denna farkost som de dyker ner i. Så uppenbarligen så vet vi väldigt lite om havsdjupen. Vi vet väldigt lite om vad som rör sig nere på havets botten, eftersom den är så svårt att nå. Vi kan spendera så väldigt liten tid när vi vet om de få som tar sig ner dit kan spendera väldigt liten tid där nere. Så om nu denna djuphavsgrav är så svår att nå, så svår att utforska och lära känna, så hur mycket svårare är då inte Guds vishet att lära känna? Hur mycket djupare är den inte? Den är ännu djupare än denna 11 kilometer djupa grav. Det finns ingen ände på det. Det finns ingen botten. Det får bara längre och längre och längre ner. Så hur ska vi i vår lilla kunskap, med vår lilla vishet, kunna bara en annat än skrapa på ytan till detta djup? Men det finns en som känner djupen av Guds vishet, som utforskar den, som uppenbarar den. Det är den helige ande, Guds ande. Och han uppenbarar det för dem som älskar Gud. Och detta förklaras sen vidare i följande vers, vers 11. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Återigen inleds den här versen med ett ord som svenska folkbibeln av någon anledning inte valt att ta med. Och det är då ordet för igen, så att det förklarar igen föregående vers. Paulus älskar att använda detta ord för att vidare och vidare förklara han det försöker visa. Så att inledningen på den här versen skulle kunna sägas: för vem vet vad som finns? Paulus förklarar alltså att det är att anden utforskar allt, även djupen i Gud, med denna vers. För vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Och denna vers är det som man kallar för en analogi. En analogi. Och vad betyder ordet analogi? Det är alltså där två olika liknande system jämförs. Det ena, i det här fallet så är den ena människan och hennes ande, och det andra är Gud och Guds ande. Vi kan alla som är här konstatera att vad som finns i oss, våra innersta tankar, är någonting som ingen annan människa vet om vi inte berättar för dem om det. Om vi inte uppenbarar det, om vi vill använda det ordet, det är för dem. Så ingen människa kan veta vad som rör sig i oss utom vår egen ande. Och på liknande sätt är det med Gud och med Guds ande. Ingen kan veta vad som finns i Gud, vad som är hans vishet, utom Guds ande och den som Guds ande uppenbarar det för. Men vi behöver förstås inte tolka detta som en perfekt jämförelse mellan människan och Gud, så att vi tror att Gud inte kan känna vad som finns i människan. Det är förstås inte sant. Anden vet allt och känner allt, vet allt som finns i människan. Versen är helt enkelt en analogi för att förklara för oss, visa för oss, ta någonting som är bekant för oss, för att förklara någonting som sker i Gud som vi inte känner. Hur vi vet vad som finns i oss och hur vi kan berätta det för andra. Förklaras hur Guds ande vet vad som finns i Gud och hur han uppenbarar det för andra. Så huvudpoängen är alltså att det är genom Guds ande och endast genom Guds ande, som är Gud själv, som vi kan lära känna Gud, få honom uppenbarad. Visheten kan inte hittas på något annat sätt. Det är enbart genom Guds ande, den helige ande. Nu är inte då detta stycke primärt en text om den helige andes personlighet, hans gudomlighet. Men jag vill ändå ta tillfället i akt att visa denna ofta missuppfattade och bortglömda tredje person av den treenige guden. Att det är tydligt att det är, att den helige ande är Gud, ser vi här i denna vers, av att det är endast Gud som vet vad som finns i Gud. Endast Guds ande vet vad som finns i Gud. Alltså måste anden vara Gud. Och att det är tydligt att Guds ande är distinkt från de andra personerna, ser vi att så vi förra versen där det står att Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Här talar de två personer. Gud i det här, den här versen är en syftning till Gud Fadern, som det alltid är i Bibeln, om inte det är tydligt att det syftar på hela den treenige guden, så är det en hänvisning till Gud Fadern. Och sen har vi ordet ande. Så vi har alltså betydelse alltså att Gud Fadern har uppenbarat det för oss genom Gud anden. Och att anden är en person, att han inte är en abstrakt kraft eller en rörelse eller en tanke eller ett uttryck eller någonting annat abstrakt, ser vi av verben som används i dessa verser. Där det står att anden utforskar allt, så vet heller ingen vad som finns i Guds ande utom Guds ande. Och sen i vers 13, dit vi inte har kommit ännu, det står: utan med ord som anden lär oss. Så anden utforskar Anden vet och anden lär oss. Dessa verb används aldrig om någon opersonlig kraft eller något fenomen eller någon tanke, utan det används om en person som faktiskt gör saker. Så den helige ande är en person, han har en personlighet. Han lär, han utforskar, han vet. Så anden är Gud. Anden är distinkt från fadern och sonen, och anden är en person. Detta hör till vad Bibeln lär om treenigheten. Så även om ordet treenighet aldrig förekommer i Bibeln, hoppas jag att vi alla vet att det inte förekommer en enda gång i Bibeln, så är det utan tvekan tydligt att Bibeln lär det som omfattas av läran om treenigheten. Det är därför som vi är treenighetstroende kristna, för att Bibeln lär det. Så låt oss då fortsätta med texten. Vers 12. Men vi har inte fått världens ande, utan anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. Så återigen har vi här en kontrast mellan mänsklig vishet och Guds vishet, precis som då temat är genom hela detta stycke. Här är det då i form av genom vilken ande som vi har fått Guds vishet och genom vilken ande som världen har fått sin. Uttrycket världens ande är då inte en referens som vissa tror till Satan, till djävulen, utan det är helt enkelt uttryck för världens vishet och dess kunskap. Människan får sin vishet genom att själv undersöka, forska, resonera, komma fram till olika saker. Men vi, Guds utvalda, får vår vishet av att anden uppenbarar det för oss. Utan att vi då på något sätt kan bidra till det, komma med våra egna förnuftiga tankar, säga, helige ande, hur skulle det vara om det skulle vara så här? Men bra idé. Ingenting sådant förstås. Det är den helige ande som visar genom att vi läser ordet och uppenbarar det för oss. Så detta är då en påminnelse för korintierna och också för oss, att den kristne inte bör söka Gud genom världslig vishet, genom filosofiska argument eller någonting sådant. För inga vetenskapsmän, inga lärda män, inga filosofer, inga politiker kan med sina kloka ord, sina manipulativa argument dra en enda människa närmare Gud. Som vi läste i vers 7, Guds vishet hemlig, den är fördold för dessa världens härskare, det som representerar världens vishet. Om det som är det mest visa och kloka, om den är fördold för dem, varför skulle vi då vända oss till dem för att få Guds vishet uppenbarad för oss? Så återigen, att söka Gud genom att resonera sig fram till det med filosofiska argument eller en tro baserad på någonting som en guru säger, det är raka motsatsen till det som Paulus försöker visa här i dessa verser. Det är enbart genom denna helige ande som människan kan lära känna Gud och hennes vishet. Det är enbart genom anden att anden uppenbarar det. Och det som anden uppenbarar är inte drömmar eller upplevelser eller nära döden, olyckor, utan Guds ord. Det är de 66 inspirerade böckerna som anden har lett människor i gångna tider att skriva ner och bevara för oss
till denna dag.
Detta är det som anden uppenbarar. Så sista delen av versen visar oss orsaken till att vi har fått Guds ande. Nämligen för att vi ska veta vad vi fått av Gud. Så notera följande två saker. För det första, vad, som det står i Svenska folkbibeln, syftar på visheten från Gud. Att den är Guds frälsningsgåva i Kristus Jesus. Vår Herres korsfästelse är innehållet i Guds vishet och hans kraft. Det är evangeliet. Det är Guds kraft i frälsning. Det är detta som alla Guds heliga har fått som gåva. För att vi ska kunna se och förstå behöver anden uppenbara det för oss. Anden lär oss vad som är från Gud. Han öppnar våra ögon så att vi kan skåda denna Guds vishet. Bibeln säger, öppna mina ögon så att jag kan skåda undren i din undervisning. Men detta är då fördolt och blir dårskap för världen. Och för det andra, vi har fått det. Det är en gåva från Gud. Det är inte något som Gud ger för att vi har gjort någonting gott eller någonting dygdigt. Det är inte en lön för någonting. Det är en fri gåva från Gud. Som har förutbestämt åt alla dem som älskar honom. Hans utvalda folk. Hans dyrbara, blodsköpta folk. Ordet för fått är besläktat med det ord som vi har för nåd, alltså charis. Vilket alltså används för att visa Guds helt fria handling för att ge oss oförtjänta syndare av evigt liv, av syndernas förlåtelse, av en rättfärdighet som inte är vår, som är Kristus rättfärdighet. Att Gud ger oss detta genom anden är alltså ett tecken på hans nåd. En nådegåva. Det är en del av den största nådegåvan. Frälsningen i Kristus Jesus. Det finns återigen ingen orsak för oss att berömma oss. Det finns ingenting här som lyfter upp människan. Utan enbart sådant som lyfter upp Gud. Och det han har gjort för oss och gör. Och detta är då, för att repetera, ett av de problem som Paulus behövde rätta till hos korintierna. Genom att de, genom sina många gåvor, genom sina de tecken och under som skedde i församlingen, hade blivit högmodiga, stolta, hade trott att de var andliga för att de kunde tala i tungor eller profetera. När det själva verket var kötsliga, levde som om de inte hade anden. Och till detta tema kommer vi då att återkomma sen i början på nästa kapitel. Det är alltså anden som är nyckeln till vår förståelse av vem Gud är, vad Guds vishet är. Det är denna skiljelinje som skiljer oss från världsliga människor. Människor som följer efter världslig vishet, världslig kunskap, mänsklig förmåga. Förtröstar på den. Förtröstar på vetenskapen. Vetenskapen är inte dåligt i sig. Kunskap är inte dåligt i sig. Det är också en gåva från Gud. Men när din förtröstan är på denna kunskap, på denna ändliga kunskap, på denna förgängliga kunskap och vishet, då har den blivit en avgud. Någonting som skiljer oss som förtröstar på Bibelns Gud från dem. Och det sker då för att de inte har fått Guds vishet uppenbarad av Guds ande. Så vår sista vers för idag, vers 13. Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med andliga ord. Ordet det syftar då tillbaks igen på vers 12 som vi just gick igenom, alltså att vi har fått anden. Och ordet förkunnar knyter an, går ända tillbaks till vers 6 och 7, där vi hade också orden förkunnar. Och där då var det som Paulus förkunnade, Guds vishet, är det evangeliet om Jesus Kristus. Och inte någon högre andlig vishet eller kunskap som bara ges åt vissa andliga människor. Så Paulus visar alltså att det som han och andra kristna förkunnar genom alla tider predikar är det som de kristna tar emot genom anden. Genom att Gud ingriper och ger oss denna vishet och förklarar det för oss. Det är det som vi förkunnar. Så är också då förkunnelsen om Kristus och honom som korsfäst något som ges genom ord som anden lär oss. Och inte med ord som mänsklig visdom lär. Paulus förkunnelse är precis som korintiernas omvändelse, som deras förståelse av Guds vishet, beroende av anden. Förkunnelsen är beroende av anden. Omvändelsen är beroende av anden. Förståelsen av visheten är beroende av anden. Detta då förstås för att ställa det igen i kontrast till mänsklig visdom, mänsklig vishet, mänsklig kunskap. Kontrasten mellan Guds vishet och världens vishet som fick sin, det som vi börjar med att titta på den i förra kapitlet, ses också här i förkunnelsen med det ord som de kristna ger genom andens undervisning och som för världen är ord som ges genom mänsklig visdom. Så ord i det här, den här versen syftar då inte bara nödvändigtvis på de lingvistiska orden som vi yttrar, utan på tankarna och syften med det ord som vi yttrar. Så för kristna, det vi tagit emot, det förkunnar vi också. Vi förkunnar inte oss själva. Vi förkunnar inte vår uppfattning, vår vishet. Vi förkunnar det som anden lär. Och det han lär är Guds vishet. Det är evangeliet om Jesus Kristus. Jesus sa under sin sista måltid med lärjungarna, sista måltid innan han skulle korsfästas, Johannes 15, vers 26, säger han på följande sätt: men när hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Så det anden gör är att vittna om Jesus. Det är Guds vishet. Jesus Kristus och honom som korsfäst är det som anden uppenbarar. Det han vittnar om. Och det förkunnar vi också. Jesus säger vidare i följande vers då i Johannes 15 att också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början. Alltså lärjungarna, apostlarna som han talade till. Också det ska vittna. Också det ska förkunna. Och det är deras lära vi fortsätter att förkunna denna dag. Efesierbrevet 2:20 säger: ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Hörnstenen är Kristus Jesus själv. Denna lära förkunnas då vidare av alla Guds utvalda förkunnare i alla tider tills Jesus Kristus återvänder i härlighet. Och sen till sist, andra halvan av vers 13. Det står då i Svenska folkbibeln: när vi förklarar andliga ting med andliga ord. Och antagligen så står det någonting annat om ni har en annan översättning. För den här halvan av versen är kanske en av de svåraste delarna i Nya testamentet att tolka och översätta. Ordagrant lyder då versen, om man översätter den ordagrant från grekiskan, någonting i stil med åt andligt, andligt jämför. Det är alltså två adjektiv, andligt, följt av ett verb som betyder förena, jämföra, bedöma, tyda. Ofta i den bemärkelsen att man jämför två saker med varandra. Så det finns alltså varken subjekt, den som gör någonting, eller ett objekt, handlingen för, föremålet för handlingen i den här satsen. Så vad betyder då dessa ord? Nå, teologer och bibellärda och sådana som studerar Bibeln ofta delar det sin tolkning av vad dessa ord kan betyda. Vad är det Paulus försöker säga här? Och som vi ser så antagligen, om ni har olika bibelöversättningar och jämför dem, så är översättningarna ofta olika från varandra när det kommer till denna lilla halva av vers 13. Folkbibeln tolkar då detta som att när vi förklarar andliga ting med andliga ord. Bibel 2000 har en ganska snarlik förståelse. De har översatt det som vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Och på engelska så har vi betydligt större variationer. I New American Standard Bible så står det, fritt översatt till svenska då, kombinerar andliga tankar med andliga ord. Och ESV, väldigt populär översättning, har det på följande sätt: tolkar andliga sanningar för det som är andliga. Och i King James, för de som läser den, så står det då jämför andliga ting med det andliga. Och NIV står det förklarar andliga verkligheter med andelärda ord. Så vi har en stor skillnad på tolkningen av denna halva vers. Och nu hävdar du inte jag att jag ska komma med det definitiva svaret. Detta är precis vad dessa ord betyder. Men det vi däremot kan veta här, vi börjar med det, är att adjektivet andligt är ett ord som används nästan uteslutande av Paulus. Det finns 26 referenser i Nya Testamentet, 24 av dem är i Paulus brev och 15 av dessa här i detta brev. För Paulus är ordet alltid en syftning på den heliga ande. Det är inte andlighet i största allmänhet, utan det är alltid någonting som har att göra med den tredje personen i treenigheten. Men sen har vi då det svåra att försöka tolka det andra. Och från sammanhanget så finns det två möjliga tolkningar av detta. För det första då kan man tänka att det är rimligt att anta att Paulus nu förklarar det han just har sagt här i förra delen av vers 13. Så att han förklarar första halvan med andra halvan. Men då är det förstås viktigt att vi kommer ihåg att versindelningen förstås inte är någonting som fanns med från början. Paulus skrev inte ett brev med kapitel 1, kapitel 2 och vers 13, utan versindelningen kom så sent som på 1500-talet. Så när man ser på sammanhanget så bör man vara försiktig så att man inte tar det kategoriskt så att Paulus skriver här en vers och här en vers. Men just här tror jag att versindelningen hjälper oss att förstå vad Paulus menar med dessa ord. Så att det han säger alltså i första halvan, det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär oss. Det förklarar han i andra halvan. Man kan tänka att Paulus säger, vi förkunnar det ord som anden lär oss. Vilket betyder att vi förklarar andliga ting med andliga ord, med andens ord. Men som sagt, det är också möjligt att ha en annan tolkning. Man kan istället titta framåt i vers 14 och 15. Så att man tolkar det som att Paulus talar här om andliga människor. Människor som har anden. Där i vers 14 och 15 så talar det om människor som är oandliga och människor som är andliga. Så det är också en möjlig tolkning, det som ESV har. Tolkar andliga sanningar för det som är andliga. Men huvudsaken, oberoende vilken tolkning som är den rätta, så huvudsaken i denna vers och hela stycket är förstås klar. Det är den att det är enbart genom den helige andes direkta undervisning, hans uppenbarelse, som vi kan förstå det andliga. Det som kommer från Gud, det som är Guds vishet. Att Guds vishet är och förblir otydlig för det som inte har anden. Det som inte har tagit emot av det som anden ger. Så vill man förstå det andliga, vill man förstå Guds vishet, så måste man få det från anden. Som är den som undervisar församlingen både i gångna tider och ännu i denna dag. Så mänsklig vishet kan därför på inget sätt hjälpa oss att förstå eller jämföra, tolka det andliga med sin vishet. Så, vad betyder då detta för dig och mig? Vad har det för betydelse för oss i vårt liv? För det första så ser vi här att en rätt förståelse av vem anden är och vad hans främsta uppgift är det som hjälper oss att förstå vem Gud är. Om vi kommer med en felaktig uppfattning om vem anden är, om han har en kraft, om han har en tanke, som vissa irrläror säger, så missförstår vi hela poängen med Paulus undervisning här. Vi missförstår hur vi får Guds vishet. Vi missförstår hur vi kan vara Guds barn och ta emot det som är andligt. Om vi inte förstår vad som är hans främsta uppgift, så har vi en förvrängd syn av Gud. Om vi tror att andens främsta uppgift är att ge gåvor som är övernaturliga, kraftgärningar, att vi ska kunna hela människor eller tala i tungor, då har vi missförstått vad som är andens främsta uppgift. Paulus inleder inte första Korintierbrevet med att tala om de andliga gåvorna som vi kommer till senare. Han talar inte om tungotal, om profetia, han talar inte om helande av sjuka, utan han talar om frälsningen, om Kristus Jesus, om evangeliet. Detta är andens främsta uppgift. Detta är hans främsta gåva, evangeliet om Jesus Kristus. Att uppenbara det för oss. Och det visar oss vilken ställning vi har. Hur beroende vi är av anden. Hur lite vi i vår egen förmåga, vår egen kraft kan komma till Gud och förstå vem han är och tillbe honom. Ha en relation med honom. Om vi inte har anden. Om vi inte förstår vem anden är. Förstår vad han gör. Och det visar oss att andens undervisning sker genom Bibelns ord. Genom det uppenbarade ordet som finns nedskrivet för oss. Vilken betydelse har det för dig? Jo, att du måste lära dig vad Bibeln säger. Att du måste veta vad Bibeln säger. Du måste veta vad Gud har sagt genom sitt ord. Ingen kan leva andligt med anden. Leva som en kristen människa om man inte vet vad Bibeln lär. Om du inte vet vad som står i de 66 böckerna i Bibeln. Om du inte vet vad anden har inspirerat människor i gångna tider att skriva ner, så vet du inte vad Guds vishet är. Men jag vet vad evangeliet är. Ja, men har anden uppenbarat det för dig? Eller är det enbart en kunskap du har? Du vet de olika händelserna i korsfästelse. Du vet Jesus olika delar av hans liv. Du vet hans mirakel. Men vet du vem Jesus är? Är han uppenbarad för dig? Vet du varför han kom? Vet du varför anden blev sänd? En dag ska du stå inför Gud. Och då kommer han att fråga dig: vad gjorde du med den bibel jag gav åt dig? Vad gjorde du med din tid jag gav åt dig? Tog du vara på den? Lärde du känna mig genom den? Förtröstade du på anden att uppenbara mig? Vad kommer du att svara? Kommer du att säga att jag hade inte tid? Jag hade annat som var viktigt. Jag hade annat som hade högre prioritet. Vad kan ha högre prioritet än det som är evigt? Har inte han gett dig många möjligheter att studera Bibeln? Har inte han gett dig en bibel på svenska, eller på engelska, eller på finska, eller grekiska, eller vilket annat språk som helst, eller alla möjliga versioner av dessa, för att du ska kunna fördjupa dig, du ska kunna komma närmare Gud, att du ska kunna ta hela din kropp, din själ, din ande, din kraft och förstå vem Gud är? Men istället har du använt till tillfälliga njutningar, till att läsa sånt som är förgängligt, till att kasta bort din dyrbara tid här. När du har fått denna vishet uppenbarad för dig, hur mycket mer bör det inte göra ditt hjärta fyllt av glädje och kärlek för en Gud som gjort så mycket för dig, som gett så mycket åt dig, som har förvandlat din döda kropp, Som tog dig när du var en syndare, en fiende, en upprorsmakare, och vände dig till att vara ett Guds barn, tvättade dig ren, gjorde dig vit som snö, lät dig få Kristi rättfärdighet som inte är din egen, och som gav dig anden som uppenbarar allt detta för oss. Har du gjort det? Har du tagit vara på din tid? Eller kommer du att stå där med hängande huvud och erkänna: jag älskade dig inte. Jag sökte dig inte. Jag hade så mycket, men jag kastade bort allt. Åh, låt inte det vara vad du måste säga på denna dag, denna domens dag, då varenda människa ska ställas inför Gud och svara för det de har gjort. Låt det istället vara en dag fylld av glädje, då du kommer inför din Herre som har dött för dig, som har frälst dig, och säger: jag sökte dig, jag lärde känna dig, jag älskade dig, jag gav allt för dig. Låt det vara dina ord på den dagen. Låt det börja redan idag. Vänd om från en väg utan Gud. Vänd om från en väg utan hans ord. Vänd om till Jesus. Vänd om till den treenige Guden som gett dig allt detta. Han är trofast och håller sina löften. Låt oss be. Kära himmelske far, vi prisar dig för det ord som du har gett oss denna söndag. För den gåva som du har gett oss i den helige ande. Att han uppenbarar detta för oss. Att han ger oss så mycket som vi inte ens förstår. Att han utforskar djupen i dig. Och uppenbarar det för oss. Gör det fattbart. Någonting som inte den här världens härskare kan förstå. Det är fördolt för dem, Fader. Men du har uppenbarat det för oss genom din ande. Åh, Fader. Förlåt vår otro. Förlåt vår upproriskhet, vår lathet. Att vi inte tagit vara på våra tillfällen. Våra dagar är få, Fader. Åh, hjälp oss att ta vara på den tid som vi har kvar. Vi vet att vi alla en dag ska stå inför ditt ansikte. Att vi ska svara för våra handlingar. Åh, Herre, att vi då skulle vara fulla av rättfärdighetens frukt. Att vi skulle vara fulla av din vishet och din kärlek. Och att vi skulle stråla av glädje att få se vår Herre Jesus. Fader, forma oss enligt detta. Gör oss lik vår Herre Jesus. Fyll oss med andens lärdomar. Åh Herre, låt oss förstå djupen i din vishet genom din ande. Fader, för de som inte har anden, vi ber för dem. Åh Herre, förbarma dig över dem. Säg inte till deras synder, så som du en gång inte såg till våra synder, utan såg till Kristus Jesus på korset, där han dog för alla dessa synders skull. Där han tog bort dem från oss. Åh Fader, må det så vara med dem som inte känner dig denna söndag. De som är här, de som ser på detta genom via internet eller via video. Åh Fader, jag ber för dem. Ge dem frälsningens gåva. Må de inse vad som är din vishet och förkasta världens vishet. Må de vända sig till dig som är evig, som har all makt. Åh Fader, vi ber för dem. Fräls dem så som du frälste oss. Vi ber detta för din ära i Jesu Kristi namn. Amen.